varmt välkomna till ett alldeles nytt avsnitt av poddterapeuten i serien Samtal om. Och idag så gästas podden av fantastiska Malin Gunning som arbetar som stresscoach. Och vi kommer självklart prata om stress. Jag kan verkligen rekommendera att du också går in på det förra avsnittet med Malin när hon gästar podden. Där kan du få ännu fler pusselbitar om vem Malin är och vad hon jobbar med. Mycket nöje! Och då har vi Malin med oss igen i podden. Hej Malin!
Ja men hej Malin, vad fint att få vara här igen.
Ja, det är, vad sa du, maj va?
Ja, maj förra året, så det har hunnit på lite tid sen sist.
Ja, mycket har hänt både för dig och för mig tror jag.
Ja, så är det.
Ja, men det är jättekul att du är tillbaka. Vi har ju haft mycket kontakt på Instagram också. Och du rullar ju på, du jobbar ju vidare som stresscoach.
Det stämmer bra det.
Mm. Så vad har hänt sen sist då?
Ja, alltså det är ju alltid det här som jag också uppmanar mina klienter. Alltså just att zooma ut och få lite perspektiv ibland. Så det är väl bra att få möjlighet att göra det själv också, tänker jag. Ja. Och vi hördes ju som sagt maj förra året. Och jag har ju jobbat som coach nu sedan 2019. Så det har ju ändå hunnit bli ett antal år. Men i början av 2022 var ju faktiskt då som jag slutade min andra anställning som jag hade vid 50% vid sidan om och liksom precis hade kickat igång verksamheten för 100%. Och det är ju lätt att glömma så där i efterhand. Men om man tittar lite i backspegeln så var jag ju ganska nystartad på 100% även om jag då hade både föreläst och coachat i 3-4 år innan dess. Så jag skulle väl säga att det här året har det ju bara snurrat iväg på alla plan.
Med alla cylindrar.
Exakt. Ja. Och det är väl jättetacksamt. Men det har varit en utforskande period. Och just hur man innan kanske man mest bara hade fokus på att coacha den här tiden som man då inte jobbade med det andra jobbet. Nu blir det också fokus på hur driver man ett bolag. Vad tycker jag är kul? Vad tycker jag inte är kul? Vad är mina drivkrafter? Och hur kan jag använda dem? Och så vidare. Så det blir ju liksom ett annat lager när man faktiskt driver ett bolag på det sättet också parallellt. Som jag tycker är superkul och som alltid har varit en av mina målbilder sedan jag var liten. Att så här, ja men jag ska en gång så ska jag starta eget.
Mm.
Och tittar man liksom verksamhetsmässigt eller så är det ju väldigt mycket fokus har ju legat på att utbilda. Eller liksom ta fram nytt utbildningsmaterial, nya kurser och så vidare. Och insåg nu när jag kom tillbaka från sommaren att på tal om perspektiv att jag faktiskt gick in i hösten med 20 stycken liksom, klienter klara för hösten. Och det är ju en fantastisk förmån att kunna få gå in på det sättet i hösten utan stress och press och så vidare. Så att mitt fokus nu framåt kommer ju vara att försöka hjälpa fler. Men då väldigt mycket som sagt i kurser och på annat sätt. För just nu så är det ganska fullt på coachingfronten där. Och det är väl en ynnest att få ha det på det sättet.
Ja.
Det är ju lätt att bara springa på. Och inte, om man säger, fira vad som händer. Inte egentligen uppmärksamma. Utan bara så här, springa på fler och fler och fler. Mm. Och när man då får en sommar emellan. Och jag hade förmånen att vara ganska mycket ledig. Och jag tror att det var nu faktiskt när jag kom över den här puckeln in i hösten. Som jag insåg att. Jag har ju till och med, som vi pratade om innan mickarna slogs på här, kunnat vabba en vecka. Och det var ju faktiskt inte kaos att komma tillbaka den här veckan. För att det finns en struktur, det finns ett fundament och det finns saker som rullar på. Och det hade det ju inte funnits på det sättet när vi pratade senast.
Nej.
Så det ger ju ett lugn i att också kunna vara i båda mina drivkrafter. Som ju det ena är att jag vill kunna verkligen använda min resa till att hjälpa andra. Och den andra väldigt starka drivkraften är ju att kunna få jobba där jag vill. Men framförallt ha tid med mina barn. Så att det är väl någon typ av extremt stor tacksamhet i att faktiskt kunna hantera båda de här drivkrafterna parallellt. Vilket jag ju inte har kunnat göra i mitt tidigare liv så att säga.
Det känns så fint när du berättar det för att du lever som du lär i och med det. Och sånt gillar jag. För du jobbar ju med människor och coachning och att hitta den här balansen och hitta glädjen och drivkraften, men samtidigt hitta återhämtningen. Och så, samtidigt så lever du det livet.
Ja, men så är det. Och det är väldigt fint att du liksom uppmärksammar det. Men jag tror att det var precis kanske därför jag behövde hamna här. För att jag behövde hamna i en konstellation där det faktiskt värdesätts. Där jag har klienter som säger så, men det är klart att du ska vara med barnen. Eller det är klart att du ska, som sagt, prioritera återhämtning eller inte jobba och trycka i sig i pren och sitta och coacha samtidigt. Mm. Och så såg det ju inte ut i den världen som jag kom ifrån tidigare. Utan då var det ju mycket mer att det premierades att man köttade på även om man inte mådde bra. Så det var kanske precis i det här sammanhanget som jag behövde hamna för att både kunna hjälpa andra men också ha ett hållbart liv för egen del.
Ja, precis. Och det är därifrån drivkraften kommer med det du jobbar med. Och det känns ju så fantastiskt roligt att få prata med dig, för att du och jag har ju många gemensamma knytpunkter när det gäller det vi jobbar med och sådär. Men också vår historia.
Nej, men verkligen.
Ja, så att jag kan verkligen förstå vad det är du menar och hur du också hittar din drivkraft i din vardag också. I det som du sen då ger vidare till dina följare och klienter.
Men så är det. Det är verkligen ett ständigt lärande och ett både för egen del och sen som sagt att kunna få föra det vidare är väl bästa kombon verkligen.
Ja, och det är så fantastiskt material som du ger ut. Alltså det är otroligt fint och det är så inspirerande. Men det jag också gillar med ditt arbete, det är just att det är så lättillgängligt och lättförståeligt.
Ja, men tack, vad fint. Och tack själv för både den här podden och tänker jag allt viktigt material som du delar i övrigt. Men jag försöker ju tänka, eftersom jag själv har en utmattning eller två utmattningar i bagaget från 2015 och 2016, så försöker jag ju verkligen, som du säger, på Instagram eller i kursmaterial eller om man, ja men allting, att det ska vara så lättillgängligt som möjligt, men också så mycket, så lite störningsmoment som möjligt. Jag har ju inte stories på Instagram där det blinkar och flashar och hoppar, för jag vet ju liksom att folk hänger hos mig för att få liksom så här lugn och ro.
Ja.
Så det är ju någon typ av känsla som jag vill ska gå igenom allting, oavsett om det är att lyssna på en podd eller hänga på Instagram eller veckobrev eller vad det nu är för någonting.
Mm, precis så. Och en sak som du och jag pratade om inför den här inspelningen var ju det där med de olika sorters utmattningarna. Den olika sorters stresssignaler, men också olika sorters utmattning. Och både du och jag hade ju landat i just nu i det här att det också finns en emotionell utmattning. Att man kan verkligen känna sig helt emotionellt slut.
Yes.
Och jag tänkte att vi skulle prata lite om det.
Gärna, den är väldigt både spännande och så viktig att bredda det perspektivet.
Jag upptäckte det här privat för någon, jag tror att det var typ 2 veckor sedan. Då hade jag inte den fysiska tröttheten. Jag kände mig rätt pigg i kroppen, rätt utvilad, trots att jag sover rätt dåligt nu. Jag har ont i kroppen just nu på grund av lite frozen shoulder och lite artros och lite skit. Så jag sover lite sämre, men jag kände mig ändå rätt utvilad generellt liksom. Och så kände jag mig att jag var rätt pigg i huvudet, så att jag orkade, ja men jag kan nog jobba lite med det här och jag kan titta lite på det här och så här. Och så var det bara en enda liten grej, det var någon som sa något, en nära vän, och jag blev bara så himla ledsen liksom. Och jag insåg liksom att det var bara en känsla som växte från tårna ända upp till huvudet. Och liksom reaktionen var inte i proportion till händelsen. Sådär. Eller till det som sa sen. Och jag kände också liksom såhär, men gud, det finns verkligen en till dimension på utmattning. Och det är just den här emotionella. Jag känner att jag kan inte ta in det här, för mina känslor orkar liksom inte med. Mitt känslospråk också tycker jag blev påverkat av det. Jag kunde inte liksom heller riktigt sätta fingret på, men vad är det jag känner? Är jag verkligen ledsen liksom?
Nej,
och så bara insåg jag ett tag sen senare att, men jag är ju inte ledsen. Jag är bara emotionellt helt slut liksom.
Men kunde du koppla det här, den här känslan av att vara helt slut, till att det har varit något speciellt eller några speciella händelser eller så på sistone som gjorde att du har landat i den
Ja, det har varit en sån här riktig känslomässig berg- och dalbana.
Ja, just det.
Många olika känslor. Mycket olika saker som har hänt. Olika saker som jag har behövt parera, fixa, ta hand om. Och så bara inser man liksom att även känslorna behöver vila ibland. Ja.
Och jag tänker just det som du är inne på där är att så här, fixa, greja, ta hand om. När vi är för mycket i det så tänker jag det byggs upp ett skav inom oss. Och till slut så blir ju det här skavet så stort. Så att, tänker jag, du får gärna dela dina liksom, känslor kring det som nu när du var i det. Men att jag tänker att när det då kommer en kommentar som hamnar lite fel. Så till slut så rinner ju den här bägaren över för att vi har legat och liksom så här gnidit mot varandra det här skavet under en för lång tid.
Ja, precis så. Man märker det också till exempel om man tittar på någon film som är lite sorglig sådär. Man sitter och storbölar och det brukar jag inte göra. Alltså jag kan titta på typ, nej nu hårdrar, men man tittar på liksom ett barnprogram och så bara liksom.
Och jag tänker att det är väl en jättefin, alltså det är en väldigt fin medvetenhet. Alltså jag tänker för att kunna fånga upp oss i den typen av sammanhang, att det är en väldigt fin medvetenhet att känna så här, ah okej, okay, det här är inte min ordinarie reaktion på det här.
Precis.
Och så får man börja liksom så här gräva i det. Ja. Och där är ju utmaningen att alla gör ju inte på det sättet och det gjorde ju inte jag heller tidigare. Det vill säga att man börjar gräva utan man bara liksom så här lastar på ännu mer och liksom trycker undan. Mm. Så det är ändå väldigt fint att du har, och det är såklart med all den liksom kunskap och det som du också gör, att du då kan fånga upp dig själv ändå i det här och inse att så här, men här är det någonting som inte riktigt stämmer.
Ja, för det nästa steget efter det, om man tittar på polyvagal teorin till exempel, så är nästa steg, det blir ju att man blir shut down. Liksom.
Ja, så är det ju verkligen.
Ja, och det vill, där vill jag absolut inte hamna.
Nej, nej.
Så för mig i mitt fall då, och det som jag också verkligen försöker lära ut, det är ju liksom det här att jag först märka förnimmelsen, märka sensationen, märka det här som är lite som out of the ordinary, om man säger så. Men sen också vara i det ett tag.
Mm.
Och acceptera att men nu är det så här. Och så får väl grina då. Liksom. Får väl ta den. Det är väl uppenbart. Alltså, kroppen behöver ju det, tydligen. Liksom.
Yes.
Och så vara i det. Och sen liksom, du vet, som trösta sitt inre barn. Sådär. Det är ju någon som gråter här inne nu. Som är bara emotionellt trött.
Ja.
Och sen kan vi börja titta liksom på. Ja, vad är det
sen
nu
kan vi börja agera och liksom skapa förändring någonstans.
Ja. Mm. Ja, vad tänker du? Säg någon vad du tänker och vad du har för kunskap och hur du jobbar med det här.
Nej, men dels som vi tittar just på det här att man kan ju använda liksom olika, som du säger, olika modeller och så vidare. Jag brukar ju ofta prata om liksom steg ett, medvetenhet. Steg två är acceptans i det man har blivit medveten kring.
Yeah.
Och steg tre är ju att då kan vi börja agera.
Mm.
Liksom det är, för att hålla det ganska enkelt så är det ofta de stegen som jag pratar i. Och utmaningen när man inte har medvetenheten, det är ju att då kan man ju inte heller komma vidare till. Nej. Vi kan inte hoppa liksom till steg tre och börja agera och skapa förändring. Om vi inte först vill både faktiskt ta fram ficklampan och lysa på de här sakerna som inte funkar. Mm. Och också faktiskt acceptera att så här ser det ut. Och det här är jättelångt ifrån hur jag vill att mitt liv ska se ut. Eller hur mina grundvärderingar är. Eller vad det nu kan vara.
Mm.
Och det är ju som du säger, man behöver ju faktiskt ta sig igenom de här första stegen. För att också kunna börja skapa förändring. Och det är väl ofta där många fastnar. Och framförallt om man kanske inte har hjälpen att ta sig igenom de här första stegen.
Mm,
så det är väl det ena som jag tänker på utifrån det som du berättade. Men sen när det gäller emotionell utmattning så tycker jag det är väldigt intressant. Och det är också någonting som har blivit en ganska stor skillnad. Kanske från när vi pratade senast. I alla fall liksom hur jag talar och mycket i coachingsamtal och också det material som jag delar. Att mina utmattningar 2015 och 2016, absolut, jag skulle säga att de var till största del baserade på saker som inte fungerade i arbetslivet. Sen så är det ju alltid olika parametrar, så att det är aldrig så enkelt, utan vi behöver ju gå till de bakomliggande orsakerna. Det kanske vi kan komma in på mer senare.
Mm.
Men just att prata om det här med emotionell utmattning, att om vi inte läker våra sår till att vi hamnar i den här utmattningen, så kommer vi ju kunna gå in i väggen på jobbet, eller för att vi vill vara världens bästa mamma eller världens bästa partner eller världens bästa på en idrott eller vad som helst. Så jag brukar ofta också prata mycket om att det som är övergripande som jag ser, det är ju att vi ger mer än vad vi får. Väldigt förenklat liksom. Mm. Och det kan ju te sig på vilket område som helst i livet. Och då blir det ju det här skavet som till slut byggs på, precis som du beskrev. Och det här såret, anledningen till att säga, men varför går jag in i relationer eller sammanhang eller situationer där jag ger mer än vad jag förväntar mig att få tillbaka? Det är ju liksom där som är kärnan i väldigt, väldigt mycket. Vilket innebär att folk kan ju komma till mig med problemställningar som låter väldigt olika, men väldigt mycket kokar ner till de här delarna i slutändan.
Mm.
Och då kommer vi in på sådana hjärtefrågor, tror jag, lite för oss båda, som både självkänsla och gränssättningar och så vidare. Mm. Där man kan säga, som vad har gränssättningar med liksom stress att göra? Jag skulle säga att det har allt med varandra att göra.
Ja. Yeah. Ja. Yeah. Jag tycker det var spännande att du nämnde det där med gränssättningen, för vi pratade ju om det också lite innan ju. Och vi har fått in lite frågor också när det gäller gränssättningarna. En av de frågorna var ju just den, att ja, men hur hör det här egentligen ihop? Det här med emotionell utmattning eller vanlig emotionell utmattning eller utmattning på annat sätt. Hur hör det ihop med gränssättning?
Just det.
Mm. Och du har ju lite svarat på det nu egentligen. Att det hör ihop. Men hur då, kanske lyssnarna undrar.
Men exakt. Ja, ska vi se om jag hittar ett enkelt svar på det. Nej, men jag tänker med gränssättning. När vi inte sätter våra egna gränser. Och det kan ju vara allt från att vi inte står upp för oss själva på jobbet. Att vi jobbar över. Att vi är i situationer, i relationer där vi vet att här borde jag inte vara, men av olika anledningar så vågar jag inte stå upp för det som jag faktiskt någonstans egentligen innerst inne vet, även om man kanske ibland har tryckt bort de känslorna.
Mm.
Och för att våga sätta gränser så krävs det att vi jobbar på vår självkänsla.
Mm.
För jag hade ett inlägg, tror jag, för 1-2 veckor sedan som handlar väldigt mycket om det här. Vad är det egentligen som vi är rädda för när det kommer till gränssättning? Och då handlar det ju väldigt mycket om det här att andra ska bli arga eller andra ska bli besvikna. Andra tycker att vi är besvärliga och så vidare. Och om vi har de här, inom situationstecken, sanningarna hos oss, att när jag står upp för mig själv, då är jag besvärlig, jag är jobbig och så vidare.
Mm.
Då kommer det ju vara väldigt, väldigt tufft att sätta gränser och stå upp för sig själv. Mm. För att när vi inte har en känsla av att jag duger som jag är, även om någon annan blir arg på mig, även om någon annan inte tycker att jag agerar som jag ska göra, då kommer ju den här rädslan att hålla oss tillbaka i att fortsätta i det här beteendet. Det vill säga att det är bäst att jag inte säger till på jobbet att jag kan faktiskt inte ta detta projektet, för att då kanske person X eller Y blir arga på mig. Och det vill jag inte, för att då kommer den tycka, och så är den här negativa spiralen igång.
Mm.
Does it make any sense, eller blev det?
Absolut. Makes every sense. Jo, men du har så rätt, och det var så fint att du kopplade det där först. Vi pratade om den emotionella utmattningen och så tog vi det till gränssättning, men också att gränssättning handlar verkligen om självkänsla. Så det var så fint att du tog de tre kopplingarna där. Och att självkänsla också var, att våga och kunna sätta gränser också är en process i där du också behöver medvetandegöra vad du behöver göra och vilka sorts gränser du behöver ha. Så vi är inne igen i det här med medvetenheten.
Verkligen.
Medvetandegöra. Och jag tänker bara, jag fick upp en bild nu när det gäller det här med till exempel anknytningsteorin. Hur otroligt tidigt det där med självkänsla och att sätta gränser, hur tidigt det formar oss som människor. Redan som barn så inser vi ju ganska snabbt hur mycket gränser vi kan sätta för att vara accepterade av vår anknytningsperson eller inte.
Yes,
och tänk vad det där följer med oss sen när vi är vuxna.
Usch, ja. Jag får så här rysningar på armarna. Ja, det är verkligen så. Det är alldeles för tidigt som det är sett, vill jag på säga. Och så många som inte är medvetna om, tänker jag, det här med anknytning fortfarande. Mm. Och hur det hänger ihop och hur det formas. Och också hur det speglar oss i resten av livet. I alla val av sammanhang och relationer.
För det blir existentiellt.
Det blir det verkligen.
Om jag sätter gränser här nu, får jag finnas då?
Ja, nej, det där är också, det skulle vi kunna prata om ett helt avsnitt. Men verkligen att förstå att man har så väldigt mycket med oss. Och som coach så brukar jag försöker ju alltid jobba så mycket framåtlutat som möjligt. Men jag kanske också tillhör dem som tycker att det är lite svårt att bara jobba framåtlutat. Eller det beror också på vad man har tagit för hjälp innan man kommer till mig. Men har man inte jobbat igenom någon typ av barndomstrauman eller liksom ens bara under 15 minuter berättat. Så att berätta om din uppväxt. Liksom. Om man inte ens har satt ord på det någon gång och sett att så här, ja men just det. Jag var ju alltid, liksom som någon då kan säga, jag var alltid duktig flicka. Jag fick liksom, min mamma kanske inte mådde så bra eller min pappa mådde inte så bra och jag hade tak över huvudet, men jag var kanske liksom inte så här, fanns inte plats för känslor, eller jag var alltid den som skulle fixa och dona, och när jag hade varit bra på gjort bra på ett prov, då blev man liksom uppmärksammad eller då blev man sedd och, alltså att verkligen förstå att de här sakerna spelar in i vårt liv när vi blir äldre. Jättemycket.
Det är jätteviktigt. För det är ju en del av våra mönster.
Så är det verkligen.
Och sen får man ju inte glömma heller att vi har ju ett samhälle och vi är ju också biologiska varelser som har utvecklats rent liksom evolutionsmiljömässigt, att vi ska tillhöra en flock. Det är ju så vi människor är skapta. Så det här med att hamna utanför flocken, även det triggar igång djupa saker i oss.
Det triggar ju jättemycket. Det är ju som sagt, som du är inne på, i vårt nervsystem så är det ju förknippat med livsfara. Och att då vara en person i en relation, i en familj, på en arbetsplats som tidigare har sagt så här, jajamän, jag fixar det här, som helt plötsligt säger så här, nej, vet du vad, jag tar inte det. Det är ju som du säger, hela vårt nervsystem skriker ju där.
Ja, fara.
Det är ju jättestor fara. Där behöver man ju återigen bli medveten att min hjärna flaggar för den här faran.
Precis.
Men det innebär inte att det är de facto farligt. Men den ser detta som ett potentiellt jättestort hot. Och jag behöver fortsätta vara kvar i det här och fortsätta jobba vidare i det.
Och det skapar ju riktig känsla i kroppen också, som då bidrar till ytterligare då den här emotionella utmattningen, om det då tuggas runt och skaver runt och de här känslorna. Och sen har vi ytterligare en dimension på det hela, och det är ju våra värderingar på det sättet. Och nu pratar jag inte om våra bra liksom grundvärderingar och värderingar och allt det där, utan hur vi värderar det vi gör också. Den här inre dialogen som vi också ibland skulle behöva, eller kan säga ofta, vi behöver sätta gränser också mot den här inre kritiken, den här inre sabotören som sitter liksom, som vi har tagit in som svampar i våra hjärnor från när vi ändå har växt upp och någon kanske har sagt någonting till en och så har man gjort det till sitt eget. Och så, du är dum, du är dålig, du är... Alltså även här behövs en medvetandegörande process för att kunna också sätta gränser mot den. Och är det där mitt verkligen?
Ja, väldigt fint att du tar upp den delen. Att kunna som sagt gränsa sina egna tankar.
Ja.
Inte trycka undan saker. Det vet vi pratade om förra gången med badarkan och annat. Men så inte att trycka undan. Men att återigen bli medveten och belysa. Ja. Så här, men det här är inte min tanke. Det här var ju det som min farmor alltid sa. Eller det här sa ju alltid min lärare på lågstadiet. Liksom. Det här är inte ens min sanning eller min tanke längre.
Nej.
Så att det här är ju... det är därför det är fantastiskt att få jobba med detta varje dag. Liksom.
Ja. Ja, jag håller med. Jag skrattar för att jag kan skriva under många. Ja, men jag tänkte så här, vi fick ju in så himla många bra frågor.
Ja, kör på.
Jag tycker att vi tar några, och så kan väl både du och jag ta våra takes liksom på det.
Ja, men gärna det.
Var det någon av de här frågorna som du känner i magen just nu som du vill börja med?
Ja, men kör du första så kan jag i så fall skjuta in nästa.
Ja. Ja, för att jag tyckte det var så spännande just att det kom in så mycket relevanta frågor utifrån just det som du och jag hade redan innan pratat om att vi skulle prata om. Så det var så härligt att det liksom gick in i det vi pratar om. Och en av dem som verkligen sticker ut, det är ju det där med, igen då, det här med att man värderar det som sker med en då i utmattning och alla de här sakerna. Och det som touchar in i precis det som du och jag har pratat om. Och det är det där med, har det alltid varit självklart för dig då, Malin, att dela med sig av sin utmattning? För jag skäms av min utmattning, säger den som skriver in. Så det här är ju verkligen en jätteviktig känsla, och det är ju det här med att skämmas. Så skam och skuld är ju våra absolut jobbigaste känslor som vi har som människor. Och därför tycker jag var så fint med den, och nu touchade in i det som du berättar. Så du då, Malin, har det alltid varit självklart för dig att prata om din utmattning?
Nej, verkligen inte. Och på tal om perspektiv så är det ju, ja, men det är fint när man får den här typen av frågor, för att jag kan ju tänka idag, och många andra kanske kan tänka, att det är självklart att prata om det. Men jag hade också extrem skuld och skam i början kring de här delarna. Och för er som inte har lyssnat och känner till mig sen tidigare, så gick jag ju in i väggen första gången 2015. Och det var under sommaren. Vi skulle strax gå på sommarledighet, men vi hade kanske så här 2-3 veckor kvar innan vi skulle gå på sommarledighet. Jag jobbade ganska mycket på distans, och det jag lyckades liksom sträcka mig till, det var ju att få in det här liksom intyget till hon som var HR-ansvarig. Och jag lyckades tala om för min chef liksom att så här, just nu så är inte jobbet prio i mitt liv. Kommer ihåg att jag fick frågan så här, innebär det att du ska sluta? Så här, jag har ingen aning, det är liksom, vi är inte där, utan nu är det liksom detta som gäller. Men du får inte tala om det för någon annan. Liksom. Så att det är ju en enorm resa därifrån till där jag befinner mig idag. Och då vet jag att det var som sagt strax sommar, och jag tänkte så här, men det är ingen som behöver få reda på det här just nu. Så att jag duckade mig lite så här, nej, men du får säga att jag inte kommer på sommarfesten för att jag har sjuka barn, och sen så jobbar jag hemma fram till sommarsemestern. Så att jag duckade ju detta liksom 2-3 veckor, och sen gick jag in i sommarledighet och tänkte att ja, det där får vi i så fall ta tag i om 6-7 veckor efter semestern. Så att nej, det har verkligen inte varit en självklarhet. Jag ville ju liksom knappt prata om det, som sagt, med mina närmsta kollegor ens. Så att, och det är ju också en av drivkrafterna till att jag sitter här idag, eller allting som jag gör varje dag jag går upp, att ta bort delar av den här tabu som fortfarande finns. För att det försvårar ju så enormt mycket, både för personer som befinner sig i den situationen just nu. Inte nog med att man då bär på skuld och skam, och man har ingen aning om var man liksom ska börja, vem man ska vända sig till. Och så ska man dessutom gå liksom och skämmas över det här. Liksom. Så att ja, det är väl mitt svar i det. Vad har du själv för tankar, erfarenheter och reflektioner kring det?
Jo, men det är precis så. Jag håller med dig om det. Jag skämdes också jättemycket i början. Tankarna som kom till mig väldigt mycket i början var, vad är det för fel på mig? Jag är dålig, vad är det för fel på mig? Alla de där. Och jag behövde stöd utifrån för att påminna mig om att ja, jag orkar inte och kan inte göra det som jag önskar. Men jag är fortfarande en viktig person för min omgivning. Det var nog det som gjorde att jag kunde släppa de där sen. Det var just stödet utifrån som hjälpte mig att, ja, men du är fortfarande Malin.
Och
så. Ja, säg.
Nej, men fint att ha den. Jag tänker så viktigt är att omge sig med personer som kan ge den stöttningen och bekräftelsen för att verkligen lyfta, och inte att man kanske istället, som det ofta är, att folk säger men det är nog inte så farligt, eller ja, men var du ledig en vecka så blir det nog bra, eller sov du lite, så liksom där man snarare går in och förminskar, utan att man verkligen validerar den här personen i det som den befinner sig i, och också vet att det är tillräckligt jobbigt för den personen där den befinner sig just nu. Och man behöver verkligen göra allt man kan för att underlätta. Och många frågar sig, men hur ska jag stötta? Men börja bara med att stötta i att lyssna och inte lägga in dina egna värderingar och liksom bedömningar i det. Då tänker jag att då har man ofta kommit en bra bit på vägen.
Och det här med att försöka fixa andra. Det är liksom... Du behöver inte göra det. Nej. Om du har en person som lider och mår dåligt. Du behöver inte fixa den personen. Det enda du behöver göra är att fortsätta att tycka om personen.
Mm. Mm. Ja, men verkligen. Tycka om, finnas där och bara finnas som där. Sagt fånga upp.
Men att hålla borta liksom det här fixandet. För att i alla fall jag kände ju att mitt självförtroende och min självkänsla var ju liksom på botten. Alltså, och det sista man behöver då, det är ju en klapp på axeln. Liksom. Jag ska nog ordna till dig här. Då, just det. Nej, så det kan man ju, det kan jag bara ge som en liten råd till dig som är anhörig. Liksom. Lägg ner det där fixandet. Liksom.
Och man vill ju inte känna sig som ett projekt. Det är ju liksom Exakt. Det sista man vill göra, tänker jag.
Precis, precis. Hur gjorde du för att komma från den här skammen och skulden och de där känslorna? Och nu... kan prata så öppet om det. Vad blev din brytpunkt?
Jag tror inte att det finns en sån brytpunkt, utan jag tror att det är att jag har fortsatt att utmana mig själv i de här delarna hela tiden. Mm. Och om man tittar den hösten så fick jag ju lite perspektiv under sommaren, och sen började jag ju successivt berätta det för vissa kollegor. Några kollegor till, men jag vägrade att vi skulle berätta det för kunder till exempel. Några månader senare så berättade jag det för kunder. Så jag har ju verkligen så här successivt tagit saker på det sättet, och också med personer i min närhet rent privat. Men nu var ju framförallt den här första utmattningen var ju väldigt, hände ju mycket på jobbet där. Men sen tror jag att det har varit, jag föreläste ju, det gjorde jag redan 2016. Så det var ju en del av min rehab. Resa liksom, att få ut och föreläsa redan så pass tidigt. Och jag tror att när jag insåg vikten av och liksom den feedbacken som jag fick, så gav ju det mig bränsle att, ja, men jag hade ett citat som jag alltid hade med i mina föreläsningar då, och det var ju det här med att let your past make you better, not bitter. Att jag så väldigt starkt ville att det skulle finnas ett syfte i den här resan. Och sen började jag vara med i poddar. Jag kommer ihåg första podden, jag tyckte det var jätteläskigt så här. Hur mycket ska jag berätta? Jag vet att jag tyckte att det kändes väldigt utelämnande och så vidare. Och det är ju nu 3 år sedan jag var med i första podden. Så att för mig har det verkligen varit att, precis som att träna sin fysiska kropp, att man har byggt på med liksom lite och lite och lite. Och idag har jag väldigt svårt att se att det var så pass läskigt. Men det är ju också så det ser ut med alla resor och förändringsprocesser som vi gör där, tänker jag.
Precis så. Ska vi ta en fråga till?
Ja, vill du ta fråga eller vill du svara tillbaka?
Nej, jag tycker det var jättefint. Jag tycker vi tar en till fråga.
Då gör vi det. Ja, men jag tänkte ju på den här frågan. Det finns ju många bra frågor här. Men frågan är ju ställd så här. Hur snart kommer jag tillbaka till mig själv och livet efter en utmattning?
Så fin fråga.
Ja, men det är ju det. Och jag tänker att det finns många, många lager i den. Mm. Vill du att jag ska börja resonera kring den? Eller vill du?
Gärna.
Ja, men detta är faktiskt också någonting som jag har haft uppe ganska mycket på sistone. Så jag gissar att den tanken kanske har väckts därifrån. Men jag kan ju lite slarvigt, om jag till exempel pratar om min kurs. Så kan jag ju säga så här, men för dig som antingen vill bromsa innan du går in i väggen. Eller vill komma tillbaka från utmattning. Så kan jag ju prata liksom lite generellt för att så här förenkla saker liksom. Men i grunden, det skulle bli intressant att se hur du tänker också kring det. Men i grunden så vill jag ju snarare prata om att du vill inte tillbaka. Det är ju liksom det sista som du vill. Utan du vill använda den här utmattningen till att lära dig så mycket som du kan om dig själv. För att aldrig någonsin hamna där igen. Att liksom använda, vrida det mindsetet. Men så länge vi håller kvar i den här, ja men hur lång tid kommer det tills jag kommer tillbaka till mig själv? Då blir det väldigt mycket alltså frustration och sorg och så vidare på vägen. Och jag tänker att man behöver få sörja det som har varit, den man har varit. För att delar av det kommer inte komma tillbaka och vi vill inte ha tillbaka det. Men vi kan lära oss så enormt mycket och landa i saker som blir mycket, mycket bättre och som gör att vi inte behöver hamna där igen. Och där pratar jag också mycket om det här med drivkrafter. Att för om jag jämför mina utmattningar 2015 och 2016, väldigt återigen förenklat. Så 2015 då så här, körde jag på, plåstrade på. Gick inte direkt i djupet med några grejer utan hoppades att så här, nej, men det här kommer att lösa sig. Nu har vi plåstrat så att det räcker liksom och sen kan vi köra på. Jämfört med 2016 då, när jag gick in i väggen igen. Eftersom jag absolut inte hade varit varken medveten eller något annat i den första. Så då gick jag ju på djupet och började jobba med det här med värderingar och drivkrafter. Vilket kan låta kanske lite flummigt, men för mig och för många som jag möter har ju det verkligen varit nyckeln. Julia. För det var ju där min drivkraft förändrades.
Mm.
Och jag skulle ju säga att så länge du har kvar din gamla drivkraft så kommer du att köra in i väggen gång på gång på gång. Om vi jämför det till exempel med jag utgår från om jag ska åka långt utomlands med flygplan så flyger jag från Kastrup och så säger jag att vi vill åka till Thailand. Då sätter vi ju liksom autopiloten någonstans på att vi ska landa i Bangkok. Och sen så på vägen där så är det bara små justeringar längs vägen. Och på samma sätt tänker jag att det är med vår drivkraft. Att vår drivkraft är vår autopilot. Och att om vi inte har ändrat den autopiloten så kommer vi ju liksom inte helt plötsligt att hamna i New York. För det skulle ju vara en jättejobbig förändring att göra varje dag. Att försöka få den här liksom extrema jumbojetten att liksom svänga från pucket till New York och därför behöver vi liksom sätta en helt annan kurs och sen kan vi bara göra små justeringar längs vägen. Så detta har ju blivit en av mina också lite så här hjärteämnen på sistone.
Mm.
Hur tänker du och vad tänker du kring de delarna där?
Ja men det växer otroligt mycket och jag älskar dina metaforer, alltså vad får du dem från? Oh, gud, jag älskar dem, just det här liksom med jumbojätten. Och jag pratade, det var ett avsnitt som spelade in med Mattias, han är mental tränare och han sa en metafor om att man ska tugga elefanten.
Just det, ja exakt.
Och
ja,
det är ju fint,
jag gillar metaforer.
Det är ju... Ja men jag blir så störd för att jag tycker såhär, liksom. Men jag förstår ju vad han menar. Man ska ta en bit i taget liksom. För elefanter är väldigt stora. Liksom.
Exakt, exakt.
Du ska tugga den en bit i taget. Men, ja, jag är vegetarian by the way. Så
det just det, du får hitta någonting annat här.
Jag får hitta på annat. Dina metaforer, jag blir så varm i kroppen av dem. Men jag tänker utifrån det du säger och hur jag tänker kring frågan så förstår jag ju verkligen precis hur personen känner med det där. Med att hitta tillbaka till sig själv. För att när jag var utmattad och utbränd. Och liksom verkligen i det där hålet. Så kändes det som att jag var vilsen. Liksom. Som vilsen att jag inte riktigt visste vem jag. Som jag sa innan, det här med självkänslan var låg. Självförtroendet var låg. Ingenting som jag brukade göra kunde jag längre göra. Så jag hade liksom ingenting att navigera mig kring heller. Om jag får komma med metafor som kommer upp nu. Det var precis som att man var en fladdermus fast radarn var off.
Så. Ja, just det.
Jag hade ingenting som studsade tillbaka.
Nej.
På mig längre. Och då är det väldigt svårt att hitta sig själv i den sonarradarbiten. Och särskilt också när man då hamnar i, som jag gjorde, i perioder då. Det här med också i isolering. Man stänger bort sig själv från från sin omvärld, alltså från sitt jobb och sina kompisar och såna här saker, då det finns inget som studsar tillbaka längre.
Nej.
Så jag kan verkligen förstå frågan, och jag idag och nu när jag tittat jättemycket på ACT till exempel, ännu mer och liksom eleverat just den här ACT-biten, så inser jag ju att den som är du, den kommer aldrig försvinna från dig. Den som är du, den som du hade med dig från när du föddes till den som du är, du som sitter och lyssnar på det här, den har alltid funnits med dig. Någonting hos dig har alltid funnits med dig och kommer alltid finnas med hos dig. Och det är ditt core self. Så du som är du. Och den är du när du är. Liksom. Så den är du när du inte gör någonting. Utan du bara är. Och det är ju lätt. Men alltså när du är, så är du du. Och allt det andra som handlar om utmattning, självförtroende, att göra saker, att då få den här studsningarna. Allt det där handlar om att göra. Och allt det där kommer förändras genom livet. Oavsett vi vill det eller inte. Även om det är frivilligt eller ofrivilligt. Eller, allt det där är färskvaror. Allt som vi gör är färskvaror. Det är bara att se tillbaka på. Om du tittar liksom 3 år tillbaka, 4 år tillbaka. Du gör inte samma sak i alla fall. Vi är så influerade av den värld vi lever i. Jag menar, jag till exempel, jag är ju född 1974. Så förstår hur mycket mitt görande har förändrats under den tiden. Jag menar, nu sitter jag också med mina iPhones och iPads och allt möjligt. Och jag menar, det här fanns inte. Jag växte inte upp med det där. Liksom.
Nej.
Så för att inte bli alltför filosofisk, så det finns en trygghet i att veta att du finns kvar. Men ja, ditt görande är annorlunda. Det är begränsat. Och din omgivning kan bli annorlunda på grund av att du är begränsad.
Vad fint.
Dina känslor kan kännas annorlunda. Och dina tankar kan bli annorlunda. För att du kommer då in med massa, ja, de här som vi sa, skam och skuld och allt det där. Men du finns kvar.
Fint. Och väldigt fint, tänker jag, reflekterat. Och jag tänker till den här lyssnaren och till alla andra såklart som funderar kring detta. Så tyckte jag ändå att du lyfte in ett nytt perspektiv av tillbaka. För jag tänker att. Jag gissar det som den här lyssnaren söker och som jag ofta möter i mina samtal. Det är ju någonstans, alltså, tillbaka till den här som jag var när jag gick in i väggen. Ofta kanske då högpresterande och liksom fixande och grejande och ja, vad det nu var.
Yeah.
Men som du säger, det finns ju en trygghet i att vi ska ju tillbaka. Men vi ska tillbaka mycket, mycket längre. Alltså vi ska ju tillbaka till de här sakerna som vi har glömt. Så att vi ska ju inte bli någon annan. Utan vi ska ju faktiskt tillbaka och tillåta oss att skala av. Men jag tror att man har, om man nu får säga fel. Man har fel definition av tillbaka. För tillbaka är det som vi var när vi sprang in i väggen. Men vi vill skala av så att vi kommer tillbaka i. För det vet jag, många sa till mig så här. Men vadå, så här har du. Ska du börja med de här grejerna nu? Jag bara. Nej, så jag ska inte börja med de här grejerna. Jag har helt plötsligt hittat tillbaka till de här sakerna som jag gjorde. Men det kanske var för 20 år sedan.
Yeah.
Så att ur det perspektivet så kan man ju tänka tillbaka. Men inte tillbaka som är att hur kan jag fortfarande få vara bäst på jobbet. Vara den perfekta mamman. Ha bästa hemmet. Och ändå inte behöva gå in i väggen. Nej, den ekvationen är svår att lösa. Men du kan gå tillbaka till någonting som är mycket djupare än det.
Ja, för att allt det där som du radade upp nu, det är ju fortfarande bara det är görandet.
Exakt, yes.
Så att nej, du vill inte tillbaka till görandet. För det är precis som du säger, den är bidragen till den här med autopiloten. Och det är görandet som du inte vill tillbaka till.
Nej.
Men för att kunna då vara i varandet så kan du börja, precis som du sa nu, skala tillbaka, skala bort görandet. Vem är jag när jag är? Och jag vet att det kan vara provocerande för många. För många tycker också att varandet och att vara i awareness och mindfulness och allt det där, det är ångestframkallande i sig.
Visst är det det. Det här är ju ingen quick fix.
Nej. Så det är lätt för dig och mig nu att sitta här och säga ja, så här. Men det här är ju verkligen våra erfarenheter och våran profession och hur vi själva jag ska inte prata för dig, men jag vet att du, men du som lyssnar här nu, jag förstår ju att det här är svårt, för att skulle det vara lätt så skulle inte, så skulle ju liksom, ja, skulle det vara lätt så skulle det vara lätt, och det är det inte.
Nej, men bara att du belyser det liksom.
Jag har respekt också för att det här är svåra grejer.
Det är ju jättesvåra grejer. Så är det definitivt.
Fundamentalt svåra skulle jag säga. För vi hamnar igen i det här då med det existentiella. Att för att allt det här ska kunna göras så är vi inne i gränssättningen igen. Och ja, vi är tillbaka liksom från början på något vis.
Ja, och vi är tillbaka precis. Vi är tillbaka i början i gränssättning, ja. Och självvärde. Och att ja, men ska jag sitta här och bara fokusera på att jag ska må bra? Det är ju typ egoistiskt liksom. Och så är vi tillbaka i de
delarna.
Vi är
från början. Men det vi gör, och det vet jag också att många av er lyssnare uppskattar, det är att podden lyfter upp som ett smörgåsbord av det här är våra tagningar på det. Det här är det vi kan presentera. Och sen vet ju du, kära lyssnare, att du tar bara det du vill ta. Och så släng resten. Så är det.
Så är det.
Mm. Och är det något du är nyfiken på som du kanske vill äta upp senare, då brukar jag säga, men lägg det skafferit och så kan du smaka på det sen då när du känner för det.
Exakt. Det är väl en bra bild att ta med sig.
Jajamensan. Ja, nu har vi ju verkligen hoppat i med hela, alltså vi har inte bara doppat tån i det här djupa kunskapen och utan vi har verkligen dykt rätt i. Men vi ska titta lite på en fråga som handlar lite om mer handgriplingen här och nu då.
Ja, men exakt. Som du sa, man sitter liksom och känner här att okej, det här är ju kanske ganska djupa filosofiska tankar emellanåt. Mm. Att så här, okej, men vad kan jag göra
här och nu?
Precis.
Ja.
Och då har vi fått in en annan fråga här som är: hur ska jag få in pauser när hösten redan är maxad på alla plan?
Jättebra fråga.
Och det tänker jag att när vi sitter och spelar in detta så är det ju inte så jättelångt in i hösten. Men när detta släpps så har vi kommit lite längre in i hösten. Så man bara känner att allting snurrar på det. Mm. Mina tankar är väl egentligen här också. Att man kan jobba både i det väldigt, väldigt korta perspektivet. Men också i det så här lite längre perspektivet. Men vi pratar, om jag ska dela med två övningar, så är det ju båda de här är ju saker som du kan göra, pausa podden och göra i stort sett här och nu. Det ena är ju det jag jobbar med väldigt mycket, framförallt om man kommer till mig när man är precis kanske en ganska akut utmattning, men även att när man är på väg tillbaka eller när man försöker bromsa. Så den här kan man ju använda egentligen när som helst när man känner att det springer på lite för snabbt. Och det är ju att få in mikropauser. För att det här med att någon kommer att säga till en att man ska pausa. När man känner så här, jag hinner knappt ens gå på toaletten. Och nu sitter här någon och talar om här i en podd. Att jag ska försöka få in återhämtning och pauser. Och då brukar jag alltid fokusera på att få in mikropauser. Och det kan då till exempel vara att man adderar två djupa andetag på en redan befintlig aktivitet. Och här hjälper vi ju hjärnan i det här med alltså habit stacking som man har börjat prata lite mer om. Det vill säga att vi tar två vanor och staplar på varandra. Att varje gång jag tar en kopp te, varje gång jag häller upp vatten eller varje gång jag går på toaletten och så vidare. Så vi använder en vana som hjärnan redan gör på autopilot. Så här använder vi autopiloten. Autopiloten var vi lite arga på här tidigare. Men den är inte bara av ondo, utan vi kan faktiskt använda den på ett bra sätt också. Och att bestämma sig för att varje gång, säg för min del som jag tar en kopp te, vilket jag gör väldigt många gånger på en dag, så tar jag också två djupa andetag. Det här är pauser som du kan göra utan att det tar någon tid. Och det kan verka så enkelt så att man tänker att det där kan inte göra någon skillnad. Men under en dag så kommer det att göra att din stressspiral kommer successivt att hålla sig på en lite jämnare och också en lite lägre nivå. Så det kan vara ett sätt att få in mikropaus. En annan är att du bestämmer dig för att vara fullständigt närvarande i en aktivitet under den kommande veckan. Säg till exempel att när du tvättar händerna så ska du känna vattnet, lyssna på vattnet, känna doften av tvålen, vad det nu är, i 5 sekunder. Eller tänka på att vara närvarande när du sätter på din strumpa och så vidare. alla de här sakerna är ju super, super korta, men det ger hjärnan en snabb kontroll allt delete som gör att vi liksom bryter det här värsta snurrandet. Så att mikropauser, att stanna upp på det sättet eller att bara blunda precis där du är, lyssna efter tre olika ljud, känna dina fötter mot marken eller benen mot stolen eller soffan eller var du sitter just nu. Så den typen av superenkla verktyg är väl det första som jag skulle lyfta in om man känner att man inte hinner pausa. Vad tänker du, vad är dina tankar kring det?
Nej men det är jättebra övningar. Just mikropauser är toppen, toppen, toppen. Och jag tänker igen, om vi går in på det där med varandet versus görandet, så handlar ju verkligen mikropauserna om att vara. Alltså hjälpa kroppen att vara.
Verkligen.
Hitta tillbaka. Så jag tycker det är jättebra. Jag gillar ju den här med, jag kunde konstatera att jag tror att nästan alla sitter med mobilen på toaletten nu för tiden. Jag tror att ingen inte gör det, om jag ska vara helt ärlig. Men jag har insett att gå in på toaletten utan mobilen är en jättefin mikropaus.
Yes.
Apropå det här med stapla beteenden då. Då går du på toaletten och den här gången väljer du faktiskt att inte ta med dig den. Mm. Och bara göra det du ska göra. Och sen tvätta händerna och gå ut. Och då har du fått din mikropaus helt automatiskt utan att du egentligen har gjort någonting.
Precis. Så att det tänker jag är ett sätt. Och jag gillar ju både ordet mikropaus men också mellanrum. Tänk att var har du mellanrum under dagen? Ja. Då har du jättemånga ställen. Om du bara väljer, som du säger, gå på toaletten utan telefon. Ta inte upp telefonen när du står i kassan på ICA. När du sätter dig på bussen och så vidare och så vidare. Så du har jättemånga sådana mellanrum som du kan använda dig av. Sen om man känner att det liksom är så här väldigt kaosigt och att man vill få en överblick. Så älskar jag ju styrkan i att skriva ner saker för att få överblick. Så den skulle jag också vilja skicka med som en sån väldigt praktiskt tips. Är att antingen skriva ner på datorn eller för hand. Jag förespråkar för hand. Det händer någonting just i vår hjärna när vi också kopplar det här med att skriva för hand. Men strunt samma, det viktigaste är att få en överblick. För det som händer när vår hjärna är liksom en känsla av att det är overload. När vi inte kan sålla i saker. Att bara ta sig papper och penna. Och så skriver du ner allting som du just nu känner stress eller oro inför. Allting utan någon inbördes ordning. Utan bara skriver ner allting som dyker upp. Sen går du tillbaka antingen direkt. Eller att du liksom låter den listan ligga till nästa dag. Beroende på hur akut den här känslan är. Och så tittar du igenom den listan och skriver en etta, tvåa eller trea före varje punkt som du har skrivit ner. Och en etta skriver du på sånt som du inte kan påverka överhuvudtaget. Här pratar vi om räntor och matpriser och sommarens väder som var och om vi kommer få en vit jul eller inte och så vidare. Alla saker som du inte överhuvudtaget kan påverka, vad chefen kommer att säga eller hur det kommer gå för barnen i skolan och så vidare. Så det sätter du en etta på. Sen vet både du och jag, Malin, att det är lättare sagt än gjort att släppa de här sakerna. Men det är en helt annan övning i sig. Men det vi vill göra sen är att sätta en tvåa på sådant som du faktiskt delvis kan påverka. Det kanske är så att du kan påverka till viss del och en kollega eller en chef kan påverka det andra. Du kan påverka en del, din partner kan påverka den andra. Men du har ändå en påverkansgrad i det här. Och nummer tre, det är saker som du helt och hållet kan påverka själv. Dock ska vi poängtera att de här på trean, det kan vara jobbiga saker. Här kan det vara att du behöver ställa in saker, säga nej. Då kommer vi tillbaka till det här med gränssättning. Mm. Men du har faktiskt makten att förändra de här sakerna. Mm. Sen så tittar du på alla punkter där du har skrivit tvåa och trea. Och bara ta en av de här. Och så börjar du med den. Ringa ett samtal, boka av ett möte, säga nej, be om hjälp, vad det nu är. Så gör du den, så tittar du tillbaka, så betar du dig från den listan. Det som har gått, det du har gjort då är ju att du har gått från det här fullständiga kaoset. Jag vet inte ens var jag ska börja någonstans. Till att du faktiskt har i alla fall en överblick och en handlingsplan. Och också kan bedöma att, ja, men är detta ens rimligt att ta sig an? Behöver jag ta hjälp av någon i min familj eller utifrån? Men du har fått en överblick och en handlingsplan. Mm. Så det är väl också en övning som
toppen.
Jag gärna vill slå ett slag för.
Ja, åh vad bra. Så himla bra.
Fick jag med lite konkret här också i det tidigare lite mer djupa och filosofiska.
Ja. Men det är toppen. Jag tycker vi har verkligen fått in så himla mycket i det här avsnittet. Dels våra egna tagningar på det. Vi har pratat om olika sorters teorier. Jag fick in min ACT där också. Jag gillar ju
den är fin.
Just nu. Du har delat med dig av dina toppenövningar och vi har pratat mycket om stress och emotionell stress och gränssättning. Och vad händer om allting failar då? Om man försöker alla teorier, man försöker alla övningar, man försöker alla tips, man försöker, men ändå är det ingenting som hjälper. Vad ska man hitta på då, tycker du?
Om man verkligen känner att man har testat de här sakerna, så tänker jag att då är ju mitt tips att ta hjälp av någon. Först och främst kanske i sin närhet, om man inte redan har gjort det. För att när vår hjärna går på högvarv så kan vi ju inte själva sålla. Vilket innebär att de sakerna som vi har gjort kanske inte är det vi behöver göra. Är du med vad jag menar? Man kanske känner att jag har testat allt.
Mm.
Men vi kanske är i ett så pass blockat tillstånd att vi inte har riktigt förmågan att se det själva. Mm. Så att bara sätta sig med en vän, partner eller sin chef eller kollega om det handlar om jobbet. Och bara så här, okej, jag har testat det här och det här och det här. Det går inte ihop. Så det skulle väl vara mitt första steg. Har man gjort det och sen fortfarande inte kan liksom bena upp det varken själv eller med den här personen. Då hade jag absolut tagit hjälp utifrån. I form av som sagt ringa vårdcentralen, en psykolog, en coach, din HR-avdelning om det på jobbet och så vidare. För att då misstänker jag att det finns en låsning på ett eller annat sätt som gör att det inte kommer vidare. Antagligen att din energinivå kanske är så pass låg och att hjärnan bara är inne i ett överlevnadsläge och den har fullt upp just nu med att hålla dig levande. Så att den orkar inte vara så jätteproblemlösande. Och då ofta behövs det ett utifrån perspektiv eller helt enkelt bara att pausa. Och min rekommendation som ingen kommer vilja höra heller kanske. Det är verkligen att om du kan vara ledig eller vara sjuk en vecka från jobbet. Vara hemma en vecka från jobbet om du mår på det här sättet. Så lovar jag att under den veckan så kommer du att få svar till dig. För antingen kommer din kropp bli så pass sjuk när den får vila. Och det kommer vara en indikation. Eller så kommer du få en indikation i att men jag var hemma en vecka. Nu känner jag mig piggare. Okej, då var du på den platsen. Så en vecka hemma, om du känner att du mår så, kommer att ge dig så mycket svar på vägen.
Det är väldigt kraftfullt, tycker jag. Det du sa.
Även om man då kan känna att men det kan jag inte för jag har deadlines och jag har detta och så vidare. Mm. Och det kan väl vara någon grej också att ta med sig. Att vi kan väldigt sällan förändra ett beteende om vi inte vill förändra det vi gör. Vi kan inte fortsätta agera på samma sätt. Och förvänta oss ett annat resultat.
Mm.
Utan vi kommer behöva offra antingen vår hälsa i form av en utmattning, utbrändhet och så vidare. Eller så kommer vi behöva offra andra saker. Men vi kan inte få alltihopa om vi inte liksom på något sätt är beredda att göra en eller annan uppoffring. Låter ju tufft, men jag tror du är med på vad jag menar.
Ja.
Om man känner igen sig i det här att inte heller... Nu både du och jag vet ju att det här ofta är en lång process.
Mycket lång.
Men att inte se den så lång. För det vet jag ju i båda mina utmattningar så var det ju en av anledningarna till att jag inte ville gå hem. För att man bara så här, folk kunde ju säga så här, du är kanske borta i ett halvår. Nej men gud, ett halvår kan jag inte vara borta. Jag kan ju inte ens vara borta 2 dagar liksom. Och då kan det också underlätta att inte tänka hela den här processen framåt. Utan så här, men fungerar det där du befinner dig just nu? Nej, det gör det inte. Okej, då behöver du ta steg 1. Vad är det? Är det att ringa till din HR-avdelning? Är det att boka ett besök på vårdcentralen? Är det att som sagt sjukskriva dig 2 dagar, en vecka? Ta ett steg. Okej, bra, då har jag gjort det.
Mm.
För att det som händer när vi gör det. Det är att saker och ting kommer att börja röra på sig. Du kommer helt plötsligt så kommer du inte att kunna stoppa den här processen. För att ett samtal med HR kommer att leda till ett samtal med läkare. Som helt plötsligt kommer att sjukskriva dig. Och sen kommer de här sakerna att landa. Så min erfarenhet både personligen och från de som jag möter, det är ju ofta att det här första steget är det allra tuffaste. Så om du som din initiala fråga här, om man bara känner så här, okej, jag har testat allt, det funkar inte, jag tror att så många frågar så här, håller jag på att gå in i väggen? Ja, jag kan inte bedöma det liksom på 10 minuter på Instagram-chatten. Men om du har de här tankarna, så ta ett första steg och se vart det leder dig.
Mm.
Men tänk inte hela förloppet, för att då känns det ofta övermäktigt och då vill vi inte ens gå in i det. Då tänker vi att det är bättre att köra på. Och det vill vi liksom inte få folk att göra.
Nej. Ja du, Malin, nu har vi verkligen gått igenom en hel del om stress. Och hur känner du just nu?
Nej, men det är ju som, det här är ju våra hjärteämnen, både du och jag. Men jag tycker ändå det är så fascinerande att det här är som sagt vårt andra samtal i podden. Och egentligen så pratar vi om stress i båda två. Men det är ju väldigt många olika aspekter som kommer upp. Och det visar ju, tänker jag, så komplexiteten och bredden i det. Men också att allting hänger ihop någonstans.
Ja. Yeah. Men precis.
Hur känner du själv?
Det känns väldigt bra. Jag har en så här pirrig känsla i magen. Och det känns så här varmt om händerna. Och jag känner mig väldigt nöjd och glad och tacksam över att jag har pratat med dig. Och att vi har så fantastiska följare, mötare och lyssnare. Och jag hoppas verkligen från djupet av mitt hjärta att du som lyssnar på det här har fått till dig det som du behöver av avsnittet. För det har varit mitt mål med att spela in med Malin idag.
Fint. Och jag kan också hålla med just det här som du säger, att jag sitter här nu med ett så här stort leende och bara, som du säger, jag känner mig väldigt tacksam och till freds. Och det är väl verkligen någonting som knyter an till det vi var inne på i början med drivkrafter, och när man faktiskt får göra det som man är menad att göra. Det skapar ju ett sånt enormt värde. Och jag tänker att när vi är i de här delarna där vi känner att vi bidrar till andra. Jag brukar få frågan, om jag håller föreläsningar nu till exempel, så fick jag en fråga här innan sommaren. Så var det en tjej som sa att, men när du står där framme och föreläser nu, tänker inte du på vad vi tänker och tycker om dig? Och det blev bara så här tydligt att, nej, alltså det där är ju, att jag skulle sitta och fundera på vad du tycker och tänker om mig är så enormt långt nere på min lista. Det är ju inte så att inte den tanken kan slå mig, eller att jag är någon så här övermänniska, absolut inte. Men min drivkraft när jag står där eller när jag sitter med dig här idag eller är i ett coachingsamtal eller vad som helst, det är ju att jag vill bidra till den personen som sitter och lyssnar. Och som du säger i den här podden, plocka det som har resonerat med dig. Och då blir ju väldigt många andra saker underordnat. Och tillbaka till det här med självkänsla, att säga att vi skulle haft en poddinspelning idag som hade känts riktigt kass, vilket jag verkligen inte tycker att den gör, utan tvärtom. Men då skulle jag ju tycka så här, shit, alltså det var ju trist ändå att det inte blev bättre med den här inspelningen idag. Men jag skulle inte gå in här nu i lunchen och tycka att jag som person var en sämre person än vad jag var innan vi började podda. Och det är väl just att komma till det här, att man faktiskt kan skilja på de delarna. Och vilken enorm frihet, i alla fall som jag upplever det, som det finns i att vara på den sidan.
Ja. Åh, vad fint. Du är fantastisk, Malin. Så mycket kunskap och du hjälper så mycket människor och stöttar dem i deras resa. Så jag är så otroligt glad över att du har gästat podden idag. Stort, stort, stort tack.
Ja, men du, tack själv. Tack för ett underbart fint samtal och tack för den här fina podden som också hjälper så många på vägen här.
Tack. Och du vet ju att jag har ju sån här klassisk tamburkoma. Jag släpper ju aldrig mina gäster. Det är så här, och jag vet inte varför. Men det är så här, nej, nu har jag kommit på så här, 4 frågor.
Just det. Nu kör vi igen här.
Men jag måste få smälla in en liten. Så här, liten bara. Vad skulle du säga är din absolut största färdighet som har tagit dig dit där du är just nu? Du får säga tre.
Oj. Nummer ett som slår mig är ju ett konsekvent beteende. Alltså i form av att hela tiden alltså flytta. De som känner mig vet att jag brukar använda uttrycket flytta pjäser framåt. Men jag tycker att jag hela tiden flyttar pjäser framåt. Och det handlar inte om att göra de här stora förändringarna. Men lite det här att gå från att liksom verkligen så här skämmas för sin utmattning till exempel. Till att sitta här idag. Det har ju kommit i att det har flyttats lite under nu 8 års tid. Yeah. Så liksom consistency skulle man väl då säga på engelska. Det låter ju bättre. Så det är consistency liksom i min egen utveckling. Och också om man tittar i mitt företag. Så det skulle jag säga är en färdighet som är viktig. Ja, men en annan är ju ett väldigt starkt pannben. Men jag pratade med en vän om den här senast igår faktiskt. Att jag kan ju nästan vara lite rädd för mitt eget pannben. För att jag vet ju att det är den som till stor del körde in mig i väggen. Mm. Men att veta hur man kan använda sitt pannben idag. För att så här, okay, jag vaknade i morse, hade inte sovit vidare bra. Kunde blivit en ganska kass dag liksom. Men att så här, okay, jag går upp, jag gör min morgonrutin ändå. Och jag vet att det kommer hjälpa mig att få igång dagen. Att använda sitt pannben till att återhämta. Till att ge sig det bästa som man kan göra. Så man kan också använda det här pannbenet. Om du sitter idag och känner att du är en person som är väldigt driven. Så kan du också börja fundera på hur du kan använda ditt pannben till bättre saker i ditt liv. Än det som man kanske gör just nu. Så har du 3 stycken färdigheter. Ja. Ja, det här kommer säkert komma på helt andra när vi har lagt på här. Men, nej, men jag vill tro i alla fall att jag är, inte alltid har varit, absolut inte. Men är ganska öppen. Någonting som jag har blivit liksom de senaste åren. Alltså öppen för att ja, men ta in tankar om att allt kanske inte är precis så som jag har tänkt att det måste vara. Mm. Utan det kanske finns andra sätt att göra det. Kanske finns andra vägar. Och att vara öppen för att faktiskt ompröva saker. Att man får välja om, man får pröva om och man kan hitta svar på lite oväntade ställen ibland. Men vara öppen för att inte säga, nej men det där flummar eller nej men det där kommer aldrig funka. Utan en öppenhet i livet överlag tror jag.
Åh vad fint. Consistency och så pannbenet och så öppenhet. Vad fint.
Ja, spännande.
Ja, jättespännande.
Säger jag själv, för jag fick ju liksom skramla fram de här nu. Så att...
Ja, men jag vet. Och det är jättesvårt. För att, och just 3 också. Ja.
Men det får väl ändå bli en fin trio där, tänker jag.
Ja, det tycker jag verkligen. Som jag är så inne på ACT just nu. Just det här med den öppenheten som du beskriver där på slutet. Det är ju verkligen det som någon kallar för psykologisk flexibilitet. Det är ju verkligen då du är öppen och flexibel för det som, eller det som då inom toleransfönstret skulle kallas att du verkligen är i toleransfönstret. Att du hänger med i det som händer på ett öppet och balanserat sätt. Så
ja, men att inte göra motstånd mot verkligheten liksom, utan någonstans.
Ja, men precis. Ja, men det var jättefint. Tack så jättemycket för det. Nu lovar jag att jag ska släppa dig. Men det blir väl vi får väl ses igen va, hoppas jag. Det blir väl till poddavsnitt, det känner jag.
Ja, men det får vi väl köra. Alla goda ting är ju 3 i alla fall.
Exakt så. Och du som har kommit in med frågorna nu då, jag hoppas att ni har fått svar på, vi har försökt verkligen väva in också frågeställningarna i allt som vi har pratat om här idag. Så jag hoppas att ni också har fått svar på frågorna, om inte direkt så i alla fall i allting som vi har pratat om. Annars får ni väl lämna in en klagoanmälan till Malin, den andra Malin.
Är det någonting som du inte fått svar på så hör av dig på DM till mig, så lovar jag att svara individuellt här.
Precis. Och sen, hur hittar man dig Malin? Jag kommer självklart lägga alla länkar Jag kan verkligen recommend att ni går in på Malins Instagram och följer henne där. Det är super fin Instagram. Och också checkar in din fantastiska Back to Life heter det nu, va?
Ja, exakt. Back to Life. Men det är min bebis, min kurs.
Ja. Din bebis är så himla bra och fin på alla sätt och vis. Så att jag kan bara igen, recommend. Så vi lägger in den, de länkarna. Och man hittar då dig, Malin, på?
Ja, men enklast. Jag hänger mest på Instagram och som sagt, det kommer då att tagga här.
Yes.
Om du känner idag att du kanske inte är där du vill gå coaching eller kurs eller ta det steget, så rekommenderar jag dig att antingen via Instagram eller via min hemsida som då är malingunnang.com. Signa upp på mitt veckobrev som är gratis där du får tips och övningar varje söndag kväll. Om man liksom vill mjukstarta lite. Sen finns jag lite på LinkedIn också, om du är mer så här businessmässigt. Hänger inte där lika mycket, men där heter jag Malin Gunnäng. Men Instagram är absolut min hemmaplan, så att där hänger jag varje dag.
Ja, då länkar vi där. Ja, för det, lägger du inte upp något inlägg så lägger du ju alltid ut en story, har jag ju sett.
Ja, precis.
Du är aktiv där varje dag. Och som sagt, det nyhetsbrevet också kan jag recommend, för det är också superduper bra.
Ja, men tack. Ja, det är mysigt. Det är alltid härligt att sätta sig och skriva dem där.
Men du har skrivandets gåva. Det är en sak som är säker.
Ja, men det är fint att få kombinera rösten ibland och skrivandet ibland. Det är en liten balans i det.
Jag tycker det är så svårt det där. Alltså jag älskar också att skriva, men jag märker att ju äldre jag blir, desto svårare är det att skriva. Jag har fått lite så här writer's block när det gäller vissa saker, men jag vet inte. Nej, nu. Alltså, jag ska släppa dig nu alltså. Jag lovar. Tack till dig Malin för att du har hängt med mig här idag och vi har pratat om så viktiga saker.
Ja, tack för att jag fick hänga här.
Ja, och tack till dig som har lyssnat. Hej då!
Hej, hej!
Åh, det där var allt för dagens avsnitt av Poddterapeuten. Stort tack Malin för att du delade med dig. Och stort tack till dig som har lyssnat. Det bästa du kan göra för podden, det är faktiskt att lyssna. Och dessutom så kan du dela avsnittet. Det är genom att du delar som fler får tillgång till avsnittet och kan då ta del av innehållet. Glöm inte att följa poddterapeuten på Instagram. Där får du alltid alla uppdaterade nyheter gällande podden, poddens gäster och en massa annat innehåll också. Och jag kan verkligen recommend att du går in på Malins Instagram också. Precis som hon säger, alla länkar finns i objektbeskrivningen här nedan på avsnittet. Nästa vecka så kommer ett nytt avsnitt av poddterapeuten. Vi hörs snart igen, hoppas jag. Hej då!